Podplay.
Minst tre vittnen utöver Dwayne, som också, alltså de här tre vittnen väntar också på bussen, verkar det som då. De ser det här hända. Klockan är 22.38 när de här unga männen rusar över gatan och attackerar Steven med knytnävar och något slags vapen. Dwayne börjar springa och skriker till Steven att han också ska göra det. Och efter någonstans mellan 30 och 50 sekunder är attacken över, så det går ju liksom både fort och långsamt på något sätt. Mm. För om man tänker 30 sekunder är det jättekort, men om man tänker nästan en minut av liksom misshandel, så tror jag att det är det jättelångt, ja, verkligen. Men efter den tiden då så lämnar gärningspersonerna och springer därifrån, och då ställer sig Steven upp och springer själv. Mm. Och han lyckas ta sig ungefär 120 meter och sen faller han ihop.
Hallå, hjärtligt välkomna!
Vi kör cirkusvarianten.
Ja, men det är också typ så här. Jag tror att vi kanske har gjort 257 avsnitt. Vi är så jävla dåliga på att öppna den här skiten.
Jag vet, men det är för att det känns nästan lite pinsamt varje gång.
Det känns lite pinsamt, för att jag håller helt med dig. Mm. Alltså varje gång vi ska börja så känns det lite pinsamt.
Som så här, hur kommer de tycka om oss den här gången då?
Varför håller vi på med det här?
Faktiskt.
Ja.
Nej. Hur mår du, Karin?
Men jag mår bra. Jag är lite så... Jag har haft en skit konstig helg, liksom ovanlig helg, om man ska säga.
You unique snowflake.
Alltså verkligen.
Vad har varit så ovanlig helg?
Nej, men en helt vanlig helg som man hade kanske för... 7 år sedan, 8 år sedan.
Innan pandemin och innan barn.
Innan barn och typ innan jag var ihop med Marcus. Nu låter det som att jag typ har legat med någon i helgen. Det har jag inte gjort.
Karin, det har jag märker ett tydligt gjort. Tema.
Nej, men typ, okej, så här då. I fredag så var jag alltså... Marcus och Sally är på Åland, på litteraturfestival. Och de... Så jag var liksom hemma... Ja, de åkte i fredags morse. Och sen var jag ute då i fredags kväll och drog runt med min kompis Camilla. Du vet, var hemma klockan 2.
Det var så uppfriskande att följa på Instagram.
Alltså det var så härligt.
Två inlägg såg jag, men ändå, det var ändå härligt.
Mm. Ja. Mm. Ja, det var verkligen, det var en så härlig kväll, du vet. Att vi bara, det slutade med att vi var så här, nu går vi till Södra Teatern. Och sen så bara, nej det gör vi inte. Halvvägs dit, så gick vi hem istället. Men, och sen igår så liksom... Låg jag typ på soffan och kollade på reality-serier, alltså, och typ åt saker. Alltså, det vill säga, exakt så här var alla mina helger innan. Och det är inte som att jag vill ha så varje helg. Men det var riktigt nice att ha det en helg.
Alltså ja, lyxen att få ha det en helg.
Ja, alltså verkligen. Det var verkligen som att vara turist. Dröm. Det var jättehärligt. Och det var så kul att ha en hel kväll med Camilla. Och bara, ah, nej, det var jätteroligt. Du vet att man är så... studsig, så kändes det.
Ja.
Och idag ska jag då åka till Prag på jobb. Så det är liksom snurrigt. Livet är lite snurrigt, men också roligt. Så känns det.
Jag fattar. Gud vad härligt.
Eller hur? Hur mår du?
Jag mår bra också. Jag har väl haft liksom, quite the opposite. Haft en typisk helg som man har som småbarnsförälder.
Perfekt.
Varit på Bauhaus, gått upp tidigt. Ätit våfflor i ett våffeljärn vi fick av er för några år sedan. Väldigt bra. Det är tydligen bäst i test enligt min pappa.
Mm. Nej men, kul. Mm. Vad snälla vi är som inte bara köpte ett
våffeljärn,
utan ett bra
våffeljärn.
Alltså verkligen.
Mm. Så att, jag har haft en jättemysig helg, men inte så vild som du.
Du var verkligen alltså, typ hemma klockan 2. Jag gick under uppdragen efter klockan 9 typ.
Men ändå.
Du vet, det är så jävla, det är så enormt nice att tillåta sig själv att vara riktigt sopig. Och det var någonting som jag gillade. Alltså, även innan, typ när man är bakis, så finns det ju liksom lite olika skolor skulle jag säga. Min bror, ja, och även min man.
Och göra saker.
Ja, både min bror och min man vill göra saker. Marcus lite grann för att han typ, du vet, lite så späkande nästan. Yeah. Att han liksom är så att han bara, jag måste gå ut och springa typ. Man bara, okej. Okay. Och min bror bara för att han är typ på gott humör och vill så här, åka och käka lunch på ett nice ställe. Alltså,
fortsätta
så
festen.
Lite så, verkligen. Men jag har liksom en, jag gillar att gå in i den här sopigheten. Att vara
du gillar
så här,
vältra dig i bakfyllan.
Ja, men jag antar att det är också för att det är så himla, annars är det ju, det känns som när man var liten och var sjuk, du vet.
Nej.
Att man bara ligger på soffan och kollar på tv hela dagen och så, ja, är
ja,
det bara
ja,
så.
Ja, precis.
Det bara ja, är så.
Förstår, jag är nog en kombo av de sakerna faktiskt.
Okay,
för jag får ångest av att bara ligga. Men jag vill heller inte vara ute och socialisera mig en hel dag, för då kommer jag veta hur jäkla trött jag kan vara. Så jag brukar vilja försöka göra saker på förmiddagen och sen så tar det väldigt lugnt på eftermiddagen.
På förmiddagen?
Ja.
Det låter så tidigt.
Ja, men jag vaknade ju klockan 8 varje gång jag var bakfull.
Just det, även innan. Nej, ja. Men och grejen är att jag har insett det. Jag har nog tidigare haft en känsla av att jag inte kan ställa mig upp och gå ut och göra saker. Det vet jag ju nu, att det kan jag ju absolut göra.
Ja.
Men du vill typ inte. Gjorde,
du skiter i.
Jag skiter i. Jag ligger kvar. Vart hittar du mig idag?
Och jag tycker
här.
Det var så värd det.
Tack snälla. Det
du
tycker jag
finna med. Mitt i karriären med ett barn och en krävande jobb.
Jag tror du säger man.
Man. Jag tänkte säga det. Men ändrade mig raskt. Nog om det.
Oh, gud.
Ska vi, om det. Har du något roligt tips innan vi sätter igång?
Jag
så
har verkligen
tycker
inte
jag vi tar det. Inte jag heller.
Okej, okay. Då kommer vi tillbaka med tips nästa vecka.
Det måste vi göra.
Ja, det gör absolut. Vi verkligen.
Jag sätter scenen. Vi är i Nokia i Finland.
Ja, som telefonen.
Jag vet, vet du, det var min första reflektion också. Att jag visste inte att det var en stad.
Inte jag heller.
Oh, nej.
Jag är glad av det.
Men det är det tydligen. Året är 1891, datumet är 23 augusti och den 16 år gamla Olga Aalto föder en bebis som får namnet Maria Wilhelmina, Olgas dotter.
Fint namn.
Olga då. Jättefint.
Det låter som någonting som man döper sitt barn till på Söder idag.
Ja, kanske inte Maria. Det känns lite för...
Wilhelmina, Olgas dotter.
Absolut. Maria är för mainstream. Kan jag faktiskt säga eftersom jag heter det emellan. Olga arbetar då som hushållerska och Maria då, bebisen, är ett utomäktenskapligt litet barn. Så det är liksom en sjukt tuff tillvaro som hon föds in i, Maria då, och som Olga lever i. Mm. Hon arbetar jättehårt, Olga då, och det är så fattigt och kämpigt. Och Maria blir då, tack vare det här eller på grund av det här, en väldigt tuff liten unge som du vet tar för sig och kämpar sig fram. Och hon blir också tidigt väldigt bra på att ta hand om sig själv, vilket är liksom så sorgligt att ett litet barn ska behöva tänka på det. Liksom. Hon får ju, liksom, både Olga och Maria får ju så här rykte om sig i Nokia, eftersom då Marias pappa helt enkelt inte var närvarande. Mm. Så. Och hon tyckte att det var jättejobbigt såklart, och hon tyckte också att det var jobbigt med folk som hade det bättre än vad hon och Olga hade, vilket man ju verkligen kan förstå, för de hade det ju verkligen alltså jättetufft. Och jag ser framför mig att det är som i Madicken, med Madicken och Lusmia.
Gud. Panik.
Ja, men kommer du ihåg det? För att när man ser det som vuxen, ja. Alltså Madicken är så jävla otrevlig mot Lusmia, alltså hon är verkligen en... inte en schysst kompis.
Nej, nej.
Och så tänker jag typ att alla andra var mot då stackars lilla Maria.
Nej.
Och när Maria är 7 år gammal så träffar Olga en man som heter Vilo Oskar Lindell. Och de två gifter sig. Och Olga Aalto och Maria, Olgas dotter, tar då båda namnet Maria. Alltså tar då efternamnet Lindell helt enkelt. Och efter att de har gift sig så skaffar Olga och Oscar flera barn. Och det beskrivs liksom som en sån riktig Askungens saga, du vet. Att alla deras gemensamma barn blir föräldrarnas små ögonstenar. Medan Maria blir liksom så här mer förpassad till typ periferin.
Allting är som en sån hemsk saga.
Alltså det är verkligen det. Hon har det skitjobbigt helt enkelt. Så att liksom redan från när hon var litet barn så då får hon ju ta hand om sig själv. Och det blir liksom inte bättre bara för typ att mamman hamnar i liksom en mer, liksom inom jättestora såna här air quotes, normal situation. För att då liksom startar hon typ som en helt ny familj. Och liksom glömmer bort sin dotter från innan, eller verkar det som då. Och när Maria är 15 år gammal så dog hennes mamma, Olga. Och hon, alltså, måste ju, alltså hon är ju jätteung då, för då är hon 31, mamman, när hon går bort. Och efter att mamman då gått bort så flyttar Maria ensam till Tammerfors. Och även där är det ju då liksom jättesvårt för en ensam 15-åring att ta sig fram och starta upp ett liv. Sådär. Hon har inga kontakter, inga pengar, ingenting sånt som kan hjälpa henne att etablera sig i Tammerfors. Så istället börjar hon stjäla saker och då... troligtvis, det varierar lite från källa till källa, men hon säljer troligtvis sex också för att liksom överleva där. Och både den här stölden då och att hon typ, det fanns ju någonting som heter lösdriveri och du vet, alltså hon får tillbringa tid i fängelse helt enkelt i flera olika omgångarna. Och under en av vistelserna i fängelse så föder hon ett barn, en dotter, och sen så får hon liksom inte ens ett år senare igen ett barn. Så att hon, som väldigt ung själv, föder hon på kort tid två små barn.
Och, allting är men så ingen, värdelöst. Ja,
nej, jag vet. Och det som också är väldigt sorgligt då är att ingen av de här barnen överlever liksom sitt första år. Så hon har liksom skittufft.
För jävligt.
Alltså hon har det verkligen förjävligt. Men det verkar då som att liksom de här, hennes tuffa start i livet, eller hennes tuffa typ första 17 år i livet, vilket är så jävla lång tid, ger henne typ en stark drivkraft att göra revansch, liksom att komma igen typ. Så Maria tar sikte på Helsingfors, hon flyttar dit och träffar en kille, och det verkar typ som att det håller på så här att vända för henne, för de planerar äktenskap och du vet sådär. Men någonting händer mellan dem, så de går skilda vägar, och den här sonen som de får tillsammans innan de separerar lämnas in på fattighus, eller på typ som någon slags barnhems fattighus, och Maria hamnar återigen då i en jätte liksom utlämnad situation som leder till att hon vet faller tillbaka i sina gamla sitt gamla mönster, att hon måste stjäla och du vet sådär för att ta hand, alltså för att överleva helt enkelt. Så att hon hamnar i fängelse igen och du vet, ja, in och ut i fängelse. Och även någon av de här fängelsevänderna så föder hon också ett barn i fängelse. Vilket måste vara så himla bizarrt att göra det. Hon kommer inte att liksom ta hand om någon av de här två sönerna heller som hon har fött. Den ena lämnas in på fattighus först och den andra lämnas in liksom ganska kort efter på något annat ställe sådär. Utan hon fortsätter att leva som hon alltid har gjort, utan hon är ensam, hon försörjer sig genom att ljuga och stjäla, och hon fortsätter då att ha så här jämn och tät kontakt med polisen i Helsingfors. Hon släpps fri från fängelset en sista gång 1923, och då är hon så här: nu fan räcker det, nu ska jag vända mitt liv på riktigt. Hon har ett väldigt tydligt mål. Hon vill byta samhällsklass helt enkelt. Hon söker jobb hos en överklassfamilj i Helsingfors som glatt anställer henne. För det de inte vet är att hennes CV är då helt uppdiktat och en total lögn. Och den här familjen då är en fin militärfamilj, och Maria trivs jättebra hos dem. Och de verkar gilla henne, det liksom verkar vara en bra match. Så hon följer med familjen när de får utlandstjänst, eller pappan och familjen får utlandstjänst i Tyskland under 3 år. Och i Tyskland så passar Maria på att lära sig tyska och lära sig lite på riktigt om hur de fina människorna lever och för sig. Efter 3 år då så kommer Maria tillbaka till Helsingfors, men nu utan då familjen hon arbetat hos, och det hon heter inte längre, eller hon kallar sig inte längre för Maria, utan hon heter numera Minna Croucher.
Japp.
Och Minna Croucher är en väldigt förmögen, adlig tysk kvinna.
Japp.
Maria har då uppfunnit en ny person i Tyskland. Och Minna har då attribut som passar väldigt bra in på en tysk adelskvinna. Hon är inte bara otroligt rik, utan hon är väldigt bildad och pratar flera språk. Tyska såklart då, för hon är ju tyska. Men hon pratar också talande, flytande finska. Och hon läser väldigt mycket böcker och du vet så här, hon är liksom en tjusig, välbildad dam.
Ja.
Och så hon kommer tillbaka till Helsingfors. Och väl i Helsingfors då så börjar hon, du vet, vara ute väldigt mycket på restauranger. Hon träffar mycket folk. Hon öppnar en så kallad litterär salong i sitt hem. Där på något vis då vill alla vara. Alltså du vet, trots att ingen vet ju vem hon är. Men alla tycker hon är sjukt spännande när hon väl kommer till Helsingfors. För hon, liksom, hon gör verkligen entré. Hon är ingen liten blyg fiol. Fiol. Hon är ingen blyg viol, utan hon tar plats liksom.
Yep.
Så hon öppnar den här litterära salongen och det sägs då att du vet, det var där alla ville vara där. Som, liksom, både de som skrev och de som då liksom ville vara intellektuellt liksom, fina och sådär.
Och hon har verkligen gjort den ultimata versionen av när man kommer tillbaka från sommarlovet med ny stil.
Alltså 100%. 100%. Exakt så. Och den här salongen är då hemma hos Minna, men var Minna bor beror lite på, för hon sin vana trogen, eller Marias vana trogen, betalar inte för sig. Och det gäller då även för hennes hem. Så att hon tvingas liksom att flytta gång på gång, och varje gång hon flyttar så liksom öppnar salongen upp på ett nytt ställe. Och det verkar inte vara någon som riktigt tänker på att hon flyttar så pass ofta som hon ändå tvingas att göra typ.
Mm.
Och det som gör då att Minna blir så poppis, utöver att hon är liksom en intressant figur, är att hon också bjuder på sprit i sin salong. Och spriten är då väldigt eftertraktad, för att det råder då förbud i Finland på sprit under den här tiden. Så spriten hjälper henne liksom att locka folk och komma fram socialt, om man säger så. Och det verkar också som att hon hade ett annat mål med att servera mycket alkohol hemma, för att hon dricker inte själv, utan bjuder då alla på det. Och det verkar som att hon gör det för att snappa upp information och saker om de gästerna som hon hade i salongen.
Japp.
Vilket känns så himla läskigt, att man själv bara så här hade suttit där och druckit och bara rah, 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 och hon hade suttit och tagit anteckningar.
Men så är det ju lite att umgås med en gravid.
Alltså verkligen, jag är Minna Croucher.
Ja, du är faktiskt det. Sitter där och tar anteckningar.
Det är därför ingen vill umgås med mig just nu. Alla bara, nej, jag kan inte. Så hon blir liksom snabbt the talk of the town i Helsingfors. Alla tycker hon är sjukt spännande och jätteintressant. Och det är inte bara för då den här litterära salongen, för det verkar också vara liksom lite nytt format i Helsingfors, eller man ska säga. Utan det är också då att hon känner alla som är värda att känna. Rika, mäktiga personer. Till exempel så får hennes gäster lyssna på ett samtal mellan henne och Gustav Mannerheim när de är i litterära salongen. Och tydligen så handlar det samtalet om att att han har glömt sin hatt hemma hos henne.
Otroligt.
Ja, och du vet, i hallen på bordet i hallen så ligger det någon sån skål med massa visitkort från då olika framstående män, är det väl antagligen mest liksom, eftersom det var väl de som var värda något back in the days, eller vad man ska säga. Och så liksom hon är verkligen, hon känner alla helt enkelt. Och hon har då också ett riktigt killtycke, för männen faller för henne. Hon har någon så här otrolig charm som trollbinder typ alla män som kommer i hennes väg. Och hon verkar ha då relationer med ganska många olika män. Men alla älskar ju då inte Minna såklart, för att hon utövar utpressning på flera personer.
Aj då. Med den här informationen?
Med informationen. Och liksom dels det, och hon gör en annan hemsk grej, och det är att hon då hävdar gentemot män som hon har haft en relation med, så säger hon att hon har blivit med barn, med deras barn, och att hon hotar då att avslöja dem om de typ inte ger henne pengar eller det hon vill ha. Och det är väldigt makabert, för hon har tydligen ett foster i formaldehyd, eller vad det heter, som hon liksom visar upp då i utpressningssyfte.
Vad fan?
Ja, skitläskigt. Och man tror då att det här är Minnas, liksom, att hon har genomgått en abort, men hon använder det på, alltså det känns ju helt liksom...
Så speciellt när man har gjort en abort, man bara, kan jag ta med mig den här hem?
Nej, men och det är någonting i det som typ, det är för obehagligt, så jag vill typ inte tro att det är sant. Men
det låter ju mer troligt att hon typ har, men hon har ju inga pengar att köpa. Jävlar, vad konstigt.
Ja, skitläskigt. Så att hon är liksom verkligen inte bara så att alla tycker hon är toppen och en rolig person, utan hon har verkligen sidor som folk får se som är så här klart questionable.
Ja,
får man väl säga.
Och
så i början på 30-talet då, så började det skaka ordentligt kring Minna. För då började det spridas rykten om henne i Helsingfors. Bland annat så sprids då ryktet, som ju faktiskt är sanning, att hon har suttit i fängelse i flera olika omgångar. Och det ryktas också om att hon har dödat sina barn. Vilket ju inte är sant. Hon har ju barn sedan innan när hon var Maria, men hon har ju inte dödat dem liksom.
Nej.
Men hon har den perfekta hanteringen på det som händer. För att istället för att liksom tänka på att folk börjar sprida rykten och säga elaka saker om henne, så gör hon detsamma om alla andra. Så hon är typ, du vet, så här, ja, ni kanske säger att jag har suttit i fängelse, men vet ni vad han har gjort? Typ så.
Så smart.
Ja, det är ju så sjukt otrevligt vana som man vet ju att folk gör, typ. Att det är så här... Och du vet, hon hittar
på någon annan för att undvika sin egen skit.
Absolut, så.
Ja.
Och hon gör typ också så som verkligen elaka tjejer gjorde i mellanstadiet. Vet, typ så här, har du hört... Jag hörde att Karin sa så här om dig, typ. Och sen så är det någon så här helt sjuk grej. Så att hon, du vet, så här, sprider elaka rykten och skapar så jättemycket osäkerhet hos personer som typ ifrågasätter henne. Så att det liksom börjar skaka helt enkelt. Och det är också så då att så här, en av de här männen som har fallit för henne är en yngre poet och författare som heter Olavi Paavolainen. Och de har haft ihop det länge, och den har typ så här byggt på någon slags jämställdhet i att båda var då bildade och att båda var ute efter en så här kravlös relation, om du fattar vad jag menar. Att så här, ja. De vill typ ligga med varandra och typ prata böcker och dricka, känns det som.
Det
och det
härligt.
Tror jag alla... Ja, ja, absolut. Men det är bara det att det är alltid någon som inte vill ha det så. För att Olavi tror då att det är så. Men Minna blir jättekär i honom. Och han börjar också se cracks i Minnas fasad. Så han börjar tröttna på henne, du vet. Att bara så här, du typ ljuger, jag vet inte hur jag har dig. Du är dessutom kär i mig. Alltså, sämst. Alla killar någon gång som bara så här,
alla killar mördröm.
Alltså, kan du bara sluta vara kär i mig, för jag pallar inte det här.
Bli inte kär i mig.
Det är så hemskt. Hur många har man varit kär i som har varit kär, inte varit kär i den tillbaka?
Men också, jag har också verkligen varit med om killar som bara, man bara, som har sagt sånt, som man bara, men jag är inte kär i dig. Är du dum i huvudet?
100%. Alltså, det är ju det som gör den mest galen.
Att jag kommer bli kär i dig.
Nej, det är faktiskt det som gör en mer galen än när man faktiskt är kär i någon som inte
är
kär i
dig. Ja, det är faktiskt
när någon tror att man är kär i dem.
Ja,
jag har en lista på killar som jag kan ta här utanför mötet här. Ja, nej men så att han är bara så här, nej fan det här går inte. Så han lämnar henne då liksom. Och det här sårar ju henne skitmycket. Och hon försöker då liksom genom en annan pojkvän hon skaffar sig. En yngre också typ författare eller poet som hon... Alltså, ja, som hon har då haft som gäst eller man ska säga, i sin salong. Så hon blir ihop med en yngre kille som är författare som heter Valtari. Och genom den här Valtari försöker hon då kontrollera vad Olavi Paavolainen gör.
Mm.
Du vet, och så här, hon vill ha tillbaka honom. Så hon är typ så här... Kan du gå... Hon skickar då sin nya pojkvän helt enkelt för att så här, typ spionera och lobba för att hennes ex ska komma tillbaka till henne.
Perfekt.
Vilket ju inte känns så kul för den här nya pojkvännen. Men den här Olavi Paavolainen, alltså hennes ex-pojkvän då, som har lämnat henne. Han är bara så här, fan det här är så jävla skit typ. Jag lämnar landet för att komma undan minna. Det kanske inte bara är därför, men han flyttar till Paris i alla fall.
Det passar också en ung poet.
Alltså verkligen.
Ung så finsk mycket. Poet. Just landat.
På 30-talet.
Stigit av båten i Paris.
Ingen
båt dit kanske.
Gud, hur åkte man dit på 30-talet, undrar man?
Men tror du att han tog...
Han måste typ...
Hur åkte han tåg hela vägen runt, kanske?
Jag tror han tog båt...
Ja, båt över till...
Kanske Stockholm eller Köpenhamn.
Eller till Tyskland, typ.
Ja,
eller
ja,
till exakt.
Tyskland, ja.
Och så kanske tåget sen därifrån, tåg. Då.
Eller något.
Men vänta. Kanske inte till Tyskland, för det är nog 30-talets Tyskland kanske man inte var så sugen på.
Nej.
Okej.
Okay. Vi vet inte.
Han kanske åkte
till okej, okay, jag ska inte börja. Vi tar det här på mitt möte utanför mötet också med de andra sakerna. Men även då när han har kommit till Paris så känner han sig fortsatt orolig för vad Minna skulle kunna göra mot honom. Så han är typ så här, säger till personalen på hotellet där han bor på så här, vad ni än gör, så här, släpp inte in den här galna kvinnan som typ är på jakt efter mig. Men trots det då så lyckas Minna på något vis hitta Olavi med hjälp av den här Valtari. När han gömmer sig på det här hotellet. Och hon hotar honom alltså riktigt mycket där liksom. Men på något vis då så lyckas han typ ta sig undan från Minna och... Hon återvänder helt enkelt med svansen mellan benen tillbaka till Helsingfors. Så liksom hennes liv börjar bli lite, vet så här, hon blir frågasatt av sina liksom de här personerna som har sett upp till henne, hennes pojkvän har lämnat henne. Hon känner helt enkelt att så här what the fuck typ. Väl tillbaka i Helsingfors ansluter sig Minna till Lapporörelsen som var en antikommunistisk utomparlamentarisk grupp som hade liksom, fascistiska tankar och som var starkt inspirerad av Mussolini. Och hon får lite en gräddfil in till en bra position i Lapporörelsen kan man säga. För hon var ju nära vän med Mannerheim som tydligen i början av liksom, den här Lapporörelsens movement var liksom, ändå helt ok med dem, typ stöttade dem. Så, här. Så att hon använder hans namn och där får hon då jobb som ansvarig för marknadsföring för gruppen eller för rörelsen och för deras tidning. Och hon klättrar liksom snabbt i rang inom den här Lapporörelsen. Du vet, hon kallas för Captain Croucher och du vet, blir så väldigt liksom...
Wow, bra namn.
Ja, eller hur? Men det dröjer inte länge innan personer inom rörelsen börjar vända sig mot Minna. Och tycker att hon liksom är, hennes historia är liksom skumt upp. Och när en ny ledare för rörelsen kommer dit så börjar liksom på riktigt knaka igen runt Minna där. För han har gjort lite research och grottat lite i Minnas bakgrund. Du vet, han ser det här att hon har suttit i fängelse och snabbt börjar då gå nya rykten om Minna. Och det är då att hon egentligen är en rysk kommunistisk undercover-agent.
Hmm.
Så hon får helt enkelt sparken från Lapporörelsen. Och hon gör som hon har gjort flera gånger tidigare när någon börjar sprida rykten om henne och när någonting går emot henne. Hon sprider rykten tillbaka om den personen som gjort henne illa. Hon säger då att den här nya ledaren som ser till att hon har fått sparken har som mål att bli diktator i Finland och att han planerar en statskupp. Hon säger att Lapporörelsen och den här ledaren då med, i spetsen planerar att mörda en högt uppsatt politiker och landshövding som liksom var väldigt stark motståndare till Lapporörelsen. Så hon gör liksom allt hon kan för att sabba för rörelsen och för den här ledaren som då har gett henne sparken helt enkelt.
Mm.
Och det här gör ju folk inom Lapporörelsen såklart tokiga. En person som blir sjukt sur på Minna är Olavi Runolinna som är en stark förespråkare för Lapporörelsen. Han erbjuder den här ledaren att ta hand om saken.
Nej.
Ja. Så att han har helt plötsligt ett mission. Stoppa Minna Kraucher. Han bestämmer träff med Minna på en rysk lönnkrog. Han lockar henne dit genom att säga att han har information om Lapporörelsen som han tror att hon skulle vara intresserad av. Så de träffas först och där berättar han liksom påhittad information helt enkelt. Och de träffas där och sen så skiljs de åt därifrån för att de hinner liksom inte prata färdigt på den här avsatta tiden. Men så säger Minna, jag fortsätter gärna det här samtalet. Kom hem till mig ikväll. Så får vi fortsätta liksom. Men det skulle hon inte gjort. För Olavi kommer hem till henne på kvällen och med sig har han en pistol. Och väl hemma hos Minna så skjuter Olavi Minna 2 gånger i huvudet. Minna då som hade som mål att hela sitt liv bli en välkänd person i Finland blir det efter sin död. För det här liksom, mordet på Minna Kraucher eller på Maria Lindell blir ju sjukt uppmärksammat såklart. För det är ju någon slags assassin kan man väl kalla det för nästan. Så hon blir då en absolut rikskändis efter sin död, vilket ju typ var hennes mål med hela sitt liv, att folk skulle veta vem hon var typ. Och jag vet faktiskt inte vad som hände med den här Olavi Runolinna, men jag antar att han åkte fast, för han, alla visste ju att det var han som liksom var ute efter att döda henne.
Just det.
Så det var mordet på Minna Kraucher, eller hennes livshistoria egentligen, som är en otroligt sorglig historia om en person som hela sitt liv liksom varit haft det så tufft och som kämpat för att göra det bättre för sig själv, men kanske inte haft de liksom bästa medlen för att göra det.
Nej, exakt. Nej. Vilket jävla liv, eller?
Ja, så jävla sjukt.
Hur gammal var hon när hon dog, typ?
Ja, men alltså typ 40-någonting.
Gud, vad mycket hon hade hunnit med då.
Alltså, så mycket. Men kanske inte saker som, ja. Nej, precis. Sjukt speciellt liv.
Ah, tack snälla du.
Ja, men tack själv. Och jag har lyssnat på en bok som heter En säregen äventyriska i nordisk kriminalkrönika 1992. Och sen så har jag lyssnat på en tredelad podd från Svenska Yle som heter, ursäkta det här namnet, Från fattig hora till inflytelserik adelsdam. Ja, jag ber om ursäkt för det namnet.
Dåligt av dig.
Ja. Och sen så har jag läst flera olika Wikipedia-sidor såklart. Så har jag läst artiklar på Finlandssvenska Yle med samma titel som podden, som jag inte behöver säga igen. Och sen så har jag också läst en artikel på Biografiskt lexikon för Finland om Minna Kraucher.
Mm. Du, tack snälla. Vilken jävla
tack
resa.
Själv. Ja. Och den här finlandssvenska podden med tveksamma namnet, den var faktiskt jättespännande ändå. Så att jag kan ändå rekommendera den trots att den hade ett väldigt dåligt namn.
Ja, men och Svenska Yle har en hel del typ ganska, alltså väldigt spännande true crime-dokumentärer faktiskt.
Väldigt många.
Så verkligen. Det kan vara ett liksom, lite så allmänt tips. Allmänt tips. Nu kom det tips bra. I alla fall.
Ja, bra Karin.
Gud vad bra. Okej, men du, nu ska vi se vad jag ska ta vid med då.
Spännande.
Det är den 22 april 1993 och 18-åriga Stephen Lawrence är på väg hem till Plumstead i sydöstra London tillsammans med sin vän Dwayne Brooks. Stephen bor med sina föräldrar, Doreen som är specialpedagog och Neville som är snickare, och sina två yngre syskon Stuart och Georgina. Doreen och Neville är båda två födda på Jamaica och kom till England på 60-talet. Lawrence är väldigt, väldigt bra på sport, framförallt löpning, men det är inte det enda han har going for him. Han är också väldigt bra i skolan. Han drömmer om att bli arkitekt och kombinera studier på två skolor. På Blackheath Bluecoat School läser han teknik och fysik och på Woolwich College läser han engelska och litteratur.
Okej. Okay.
Och det är då på Blackheath han varit den 22 april. Efter skolan har han varit och shoppat en sväng innan han åkte till sin morbror eller farbror, det framgår inte av källorna, i Grove Park för att spela tv-spel. Och där har han då mött upp Dwayne som är hans kompis. Och vid 10 på kvällen bestämmer sig vännerna för att ta sällskap hem. De ska åka buss och efter att ha funderat ett varv bestämmer de sig för att byta buss på hållplatsen i Well Hall Road i Eltham. Och det var kanske typ inte ett helt lätt beslut att ta, eller det var kanske inte ett helt självklart beslut att ta. För Eltham är inte en särskilt trygg plats för två svarta tonåringar vid den här tiden. För inte nog med att det är då British Nationalist Party, alltså det är ju BNP som det är han Nigel Farage som liksom initierade Brexit väldigt mycket, som jag tror har typ kollapsat och typ inte finns mer liksom. Du kan ju tänka dig ungefär vilket typ av parti det var 93. Så de har då öppnat sitt första partikontor i typ området som ligger precis bredvid. Och det har också då skett typ flera attacker mot svarta ungdomar i just Eltham tidigare. Alltså du vet, misshandlar, knivattacker. Vid ett tillfälle så attackerades en med ett svärd. Alltså det är liksom, det är supervåldsamt liksom. Och det är mycket men, vita ungdomar som ger sig på svarta ungdomar helt enkelt. Men de ska liksom bara byta buss och den andra bussen ska liksom komma ganska kort efter att de har hoppat av den första. Så de har typ lite bråttom hem och det ska gå snabbare liksom. Men när de står där vid Well Hall Road så dyker inte bussen upp på ett litet tag. Och Stephen bestämmer sig för att typ gå upp och kolla vid korsningen. Alltså bussen ska liksom svänga runt ett hörn. Så han ska gå upp där och kolla om han ser den längre bort liksom. Dwayne står kvar och ropar sen till Stephen, du vet, så här, kommer det någon buss eller typ. Men Stephen hinner inte svara, för på andra sidan gatan har en grupp av 5 vita killar börjat skrika rasistiska tillmälen mot Stephen. Och plötsligt går liksom allt jättesnabbt. Minst 3 vittnen, utöver Dwayne, som också, alltså de här 3 vittnen väntar också på bussen verkar det som då. De ser det här hända. Klockan är 22.38 när de här unga männen rusar över gatan och attackerar Stephen med knytnävar och något slags vapen. Dwayne börjar springa och skriker till Stephen att han också ska göra det. Och efter någonstans mellan 30 och 50 sekunder är attacken över, så det går ju liksom både fort och långsamt på något sätt. För om man tänker 30 sekunder är det jättekort. Men om man tänker nästan en minut av liksom misshandel, så tror jag att det är det jättelångt, verkligen. Men efter den tiden då så lämnar gärningspersonerna och springer därifrån. Och då ställer sig Stephen upp och springer själv också. Och han lyckas ta sig ungefär 120 meter och sen faller han ihop. Dwayne kontaktar, liksom, han ringer larmcentralen från en telefonkiosk. Och först på plats är en polisbil. Poliserna undersöker inte Stephen. Alltså, han ligger typ i en stor blodpöl. Dwayne säger visserligen att han tror att han har fått ett slag mot huvudet med någonting. Men så här, de kollar inte hans kropp typ. De ger honom liksom inte hjärt- och lungräddning. De kollar inte var det här blodet kommer ifrån. De försöker inte heller stoppa blodet liksom. Och när ambulansen till slut kommer så kan man då konstatera att Steven blöder från två djupa dödliga knivhugg. Och ett av dem har alltså liksom gått in i hans lunga, så han har en kollapsad lunga. Och har då trots det lyckats ställa sig upp och springa därifrån liksom. Mm. Det kommer rättsläkaren senare säga vad är för att han är i så himla himla bra fysisk form. Typ att det borde vara omöjligt nästan, men att han liksom, ja. Och det är då för sent att rädda Stevens liv. Han är död innan han kommer till sjukhuset. Usch. Och från första början så tycker då familjen Lawrence och andra liksom närstående Steven att polisen beter sig märkligt, kan man säga. De tycker att de misstänkliggör Steven. De försöker typ, polisen försöker liksom hinta om att han typ har gjort olagliga saker. Alltså de tar upp typ så här, vi hittade ett par handskar på platsen typ. Och du vet, försöker liksom få det låta lite som att han har använt dem vid typ ett inbrott. Alltså helt random. Det var liksom svinkallt och han hade vantat på sig. Men det får man tydligen inte ha. De försöker typ vara så här, får det låta som att han, ja, men att han gjorde olagliga grejer. Att han kanske hade koppling till någon slags gängkultur. Alltså de typ pushar på med det spåret. Det är väl någon slags klassisk victim blaming, helt enkelt. Yeah. Och samma sak upplever Duane, som tycker då att det känns som att han anses vara brottsling snarare än ett vittne och nära vän då till den mördade, typ. Redan dagen efter Steven mördats får polisen flera olika tips om vilka gärningspersonerna kan vara. Och både telefonsamtal, det kommer in flera telefonsamtal som nämner samma namn. Det kommer också, eller ett anonymt brev fästs på rutan till en polisbil. Mm-hmm. Och även där anges liksom samma namn. De är fem stycken. Gary Dobson, bröderna Neil och Jamie Accord, Luke Knight och David Norris. Och de är, jag sa unga män innan, men det är ju killar. Alltså de är mellan 15 och 18 år gamla. Så de är jättesmå också. Liksom. Och de har också alla tidigare varit inblandade i attacker mot icke-vita ungdomar i just Eltham. En månad tidigare hade Gary Dobson och Nila Court varit delaktiga när en kille som heter Kevin London attackerades med knytnävar och med kniv. De två, Nils bror Jamie och David Norris, har också kopplat till två andra attacker i mars 93. Gurdeep Bengal och Stacey Benefiel hade båda två blivit utsatta för knivvåld. Och Jamie Accord hade också anklagats för att knivhuggit en annan tonåring, Darren Witham hette han, i maj året innan. Och det var liksom, det var absolut inte en hemlighet vad de hade för åsikter. Nej. De var, hade super, super rasistiska åsikter, uppenbarligen. Och liksom drog runt och typ attackerade icke-vita ungdomar. Tre dagar efter mordet på Steven fanns misstänkta. Det fanns liksom motiv, det fanns tidigare brott och flera då tipsare som har angett samma namn. Men man plockar inte in de här killarna. Ingen greps, ingen förhörs, inte på flera veckors tid. Men den 6 maj får familjen Lawrence en speciell gäst hemma i huset i sydöstra London. Nelson Mandela är i Storbritannien och bestämmer sig för att besöka familjen och uttrycka sin sympati. Mm. Han är så här, vi sydafrikaner typ, vi vet hur det är att förlora söner och liksom barn till den här typen av våld typ. Så han vill väl liksom uttrycka någon slags stöd och sympati. Och när han är, det är liksom journalister där på plats. Och Doreen säger, why is that a leader from a foreign country shows us sympathy when our government has expressed no interest at all? Och dagen efter så grips de första av de fem misstänkta och över tid då häktas samtliga. Men man håller på att typ samla bevis och sådär. Det tar in kläder och sånt, men det har gått 2 veckor liksom. Och i juli 1993 så lägger man ner utredningen i brist på bevis och de släpps helt enkelt fria. Familjen Lawrence är frustrerade. De är inte de enda. I oktober 93 arrangeras en demonstration för att protestera mot rasismen och typ hur lite som görs för att sätta stopp för de här attackerna. Steven är alltså den fjärde svarta ungdomen som mördats i det här området på 2 år. Och de som bor där har liksom en känsla av att man inte gör någonting. Typ folk är arga. Planen är att gå till BNPs huvudkontor i Welling som ligger precis bredvid Eltham. Men polisen sätter liksom stopp för den planerade vägen. Och det, efter det så eskalerar då den här demonstrationen till ett upplopp. Liksom. Mm. Och en av dem som deltar är och fångas på bild är Dwayne Brooks. Och dagen efter publicerar några av de brittiska tabloiderna en bild där han är med och typ, alltså lyfter, det verkar som att han typ välter en bil liksom.
Okay.
Och det är så här, ah, det här är Dwayne Brooks som är, var Stephen Lawrence, alltså det kopplas liksom till Stephen Lawrence-fallet liksom.
Mm.
Och på samma uppslag så finns också bilder på familjen Lawrence, trots att de inte är, inte bara inte är med, utan har liksom på förhand uppmanat till lugn, att de är så här, det kommer inte gynna vårt kås om det blir riots av det här liksom.
Mm.
De vill inte typ ha ett upplopp i Stevens namn. Men trots det så, som sagt, så publiceras bilder i bland annat Daily Mail och du vet sådär. Och Dwayne kommer också att åtalas för sin inblandning i upploppen. Men det läggs snart ner och han liksom frias och släpps sådär. Samtidigt så står utredningen blickstilla och 94 går familjen Lawrence vidare på egen hand. De inleder en såhär, du vet, civil process mot de fem misstänkta mördarna. Och det verkar vara lite som, det verkar inte riktigt vara, som jag förstått det så är det inte riktigt som det är i USA, där det känns som att det är en helt egen typ av rättsprocess.
Aj.
Om man initierar en civil lawsuit eller vad man ska säga. Utan det här verkar mer som att även, alltså, individer kan initiera en likadan rättsprocess. Så tolkar jag det. Liksom.
Okay.
Så att det är så att åtalet inte kommer från... från åklagarmyndigheten, om man ska säga, utan det kan liksom initieras och, antar jag, då finansieras säkert också av civila
privata med,
ja. Ja, exakt. Så 96 inleds rättsprocessen, men redan på förhand läggs åtalet med Jamie Acourt och Davis Norris ner. Kvar står alltså Gary Dobson, Neil Acourt och Luke Knight. Ingen av de här har någonsin sagt någonting i ett förhör eller en rättegång, alltså de säger bara så här, ingen kommentar. Alltså rakt igenom allting liksom. Så medan de är tysta sablar försvaret ner Dwaynes vittnesmål, lyfter fram hans delaktighet i de här upploppen och får det typ att verka som att han lämnade Steven för att dö, för att han sprang ju.
Just det.
Och samtidigt, ja, alltså så här.
Så här livrädd antagligen.
Ja, exakt. Och typ så här svårt att, ja, nej, men det är ju omöjligt att döma någons reaktioner i den typen av situation, tycker jag. Men han liksom målas upp som en, alltså hans karaktär ifrågasätts väldigt, väldigt mycket. Och just på grund av de här upploppen och sådär, så anses han då vara ett opålitligt vittne. Och samtidigt finns ingen teknisk bevisning. Det finns ett klipp polisen har på något sätt lyckats filma i en av de här killarnas lägenhet. Och fångat när de alla fem är där och inte pratar om Stephen Lawrence, men däremot uttrycker extremt rasistiska åsikter och, du vet, typ så här, mimar en knivattack, alltså du vet, de har de liksom, men det, av någon anledning så visas inte det klippet i rätten, alltså att det anses att det inte får visas liksom. Så i april 96 frias alla tre, och eftersom man i Storbritannien har samma sorts, du vet, sån double jeopardy som ju finns i USA, det vill säga att man kan inte åtalas för samma fall två gånger, så kommer liksom de inte kunna åtalas för mordet på Steven igen. Okay. Året efter har man, du vet, en sån här utredning, en sån här inquiry, hur säger man så? Som jag har liksom lite svårt att förstå. Det är liksom som en utredning. Det är inte en rättslig process, utan typ ett försök att ta reda på vad som hände under en situation, mer verkar det som. Och den utredningen kommer då fram till att de här fem är de som är ansvariga för Stevens mord. Dagen efter publicerar Daily Mail en helt sjuk framsida. Den har rubriken Murderers. The Mail accuses these men of killing. If we are wrong, let them sue us. Och så är det bilder på alla fem.
Okej.
Okay. Och det är så här, du vet, okej, okay, nu har vi ett samhälle där media kommer med sin egen dom på det sättet. Alltså, yeah. Du vet, inte ens liksom så här lite grann, utan verkligen murderers, typ. Vi anklagar de här. De var också så här, okej, okay, de är myndiga nu, barely. Det här är 96, de yngsta var typ 15 eller 16 när mordet på Steven begicks. Alltså så här, och man hänger ut dem med bild, trots att de faktiskt har då friats i en rättsprocess. Liksom. Mm. Så oavsett vad man tycker om resten så är det ju helt jävla sjukt såklart. Liksom. Senare samma år så beställs en rapport som ska avgöra om utredningen av Stevens mord gått rätt till. Utredningen, den kallas för The McPherson Report, efter mannen som leder den, består av över 100 000 sidor av vittnesmål, förhör, intervjuer. Alltså det är verkligen så enormt omfattande. Den här rapporten slår fast att den här initiala utredningen, alltså den har inte genomförts som den ska, liksom. Den har varit inkompetent genomförd, helt enkelt. Man har inte följt upp med viktiga vittnen. Man har inte följt upp med det här brevet riktigt. Man har inte följt upp med de här samtalen. Alltså, man har liksom inte agerat på ett sätt som man förväntar sig av en polis, helt enkelt. Och han som ledde utredningen sa att anledningen till att han inte gripit de fem misstänkta tidigare, eftersom de var namngivna efter typ 2 dagar och de väntade 2 veckor med att gripa dem och typ ta in bevis och sånt. Han sa att det var för att så här, den misstänks, alltså den graden av misstanke som fanns var typ en viss. Så han var så här, jag trodde inte man fick gripa folk under den misstanken. Typ.
Men va?
Och alla är så här i chock över att han över det, helt enkelt. För att det är liksom helt stört att han inte vet om när han får gripa folk. Det finns liksom ingenting som tyder på att han inte skulle kunna göra det. Typ.
Nej.
Rapporten slår också fast att Londonpolisen har genomsyrats av systematisk rasism. Och den kommer också med förslaget att lagen om double jeopardy ska avskaffas under alltså i mordfall under förutsättningen att det har kommit nya bevis. Liksom.
Mm.
Och McPherson-rapporten anses vara en av de absolut viktigaste händelserna i modern brittisk rättshistoria. Inte minst då, alltså just att man faktiskt sätter ord på den här systematiska rasismen som men liksom icke-vita Londonbor och britter i allmänhet förstås har liksom vittnat om, men som kanske inte har tagits på allvar. Och plötsligt så står det liksom så här svart på vitt typ. Nej, rasistiska föreställningar har påverkat liksom Met-polisens arbete, helt enkelt.
Mm.
2005 förändras lagen om att kunna åtalas 2 gånger för samma brott. Och det är, alltså den här McPherson-rapporten är liksom en stark bidragande faktor. Det finns 2 andra typ, men det är verkligen med och bidrar till den här lagförändringen då. Andra saker som händer under den här tiden, en liten sammanställning. David Norris och Nila Court döms för att ha misshandlat en svart civilpolis. De visste alltså inte om att han var polis. Doreen och Neville Lawrence skiljer sig och Neville flyttar till Jamaica. Jag tror att han klarar liksom inte av att vara i Storbritannien längre.
Nej.
Dwayne Brooks stämmer polisen efter att ha kommit fram att civilpoliser haft som specialuppdrag att försöka hitta skit på honom under protesterna. Han får också kompensation för det, men han får inte någon kompensation för den PTSD han fick under sitt första möte med polisen, eller liksom sina möten med polisen i samband med Stevens mord. Familjen Lawrence anmäler polisen för sitt beteende under utredningen och det kommer nog efter McPherson-rapporten, tror jag, så anmäler de. En snubbe, han heter lämpligt nog Bullock i efternamn, han var liksom näst högst ansvarig och han fälls då för att inte ha undersökt det här anonyma brevet och inte förmedlat information till sina kollegor. Han går i pension dagen efter den här liksom domen kommer, vilket gör att han inte får något straff alls.
Mm.
Doreen grundar Stephen Lawrence Charitable Trust, engagerar sig politiskt och varje år delar man ut Stephen Lawrence Prize till en ung arkitekt. Och hon får du vet, en sån där fin orden som man blir tilldelad av drottningen för sitt arbete.
Ah.
2006 händer det också något inom polisen när utredaren Clive Driscoll får i uppdrag att bege sig till lokalerna där Deptford Police Station legat, för att de ska typ sälja de lokalerna och flytta någon annanstans. Så han är där för att se så här, finns det något material här som vi typ inte kan be, du vet, vem som helst att ta hand om, lite så typ.
Mm.
Och där hittar han då massor av lådor märkta Operation Fishpool, vilket är kodnamnet för utredningen av Stevens mord. Och han ringer typ upp polischefen, tänker jag mig, någon slags chef, och säger så här: de här är med mig nu, jag tänker utreda det här brottet.
Okej.
Så han tar sig nu an Stephen Lawrence mord. Och han inser snart att det framsteg inom DNA-teknik som har gjorts kan liksom förändra situationen i det här fallet. Mm. Och han får rätt. För när man undersöker de kläder som man då tagit från de misstänkta, vilket man från början typ trott nog inte kommer kunna generera någonting eftersom de togs in 2 veckor efter mordet. Men då hittar man i alla fall något intressant på Gary Dobson och David Norris kläder. Mm-hmm. Man hittar alltså fibrer från den röda polotröja som Steven hade på sig under attacken på deras kläder.
Okay.
Man hittar också hårstrån som med 99,9% sannolikhet kommer från Steven. Man hittar också på liksom insidan, jag tror att det är på insidan av kragen av Gary Dobsons jacka, hittar man en mikroskopisk droppe blod som med den här liksom nya framstegen inom DNA-teknik kan testas, och man kommer fram till att det är Stevens DNA.
Vad sjukt.
Så att man hittar ju bara bevis gentemot de här två, åtminstone så här initialt, men ändå. 2010, alltså 17 år efter morden, häktas Gary Dobson och David Norris, och den 4 januari 2012 får de sina domar. Domaren tar hänsyn till deras unga ålder när mordet genomfördes. Båda två var ju minderåriga, de var 17 och 16 år gamla. Dobson döms till 15 år och 2 månader och Norris till 14 år och 3 månader. Jag tror egentligen att de får samma längd på straffet, men Dobson satt inne för något drogrelaterat brott, så han fick liksom inte avdrag på alltså förhäktningstiden. Nej, okay. Och sådär. Så har jag tolkat det typ. Och de sitter då alltså inne fortfarande. Och möjligheten att de här 3 kvarvarande skulle åtalas verkar väldigt liten. Inte minst eftersom Clive Driscoll tvingats till pension. Och han typ fattar inte riktigt det. Eller så här, han har varit så här, jag vet inte varför de plötsligt ville att jag skulle gå i pension typ. Han ville inte gå i pension. Han ville ta sig an de här 3 ytterligare gärningspersonerna. Men istället så ombads han att gå i pension och blev liksom plockad från det här fallet typ. Okay. Vilket Doreen Lawrence typ har tagit upp som så här, hon bara, det är den enda polisen som vi någonsin har litat på liksom. Vi kan inte förstå varför de plockar bort honom. Så med det så är man nog, hoppet om att de här 3 resterande gärningspersonerna skulle åtalas väldigt små liksom.
Mm.
Eller väldigt, väldigt litet. Vad säger man? Hoppet är svagt.
Litet.
Det finns väldigt lite hopp om att det skulle hända. Mordet på Steven Lawrence gjorde att polisen behövde se på sin egen verksamhet på flera olika sätt. Delvis har visselblåsare berättat att det fanns en uttalad intern plan att svartmåla Steven Lawrence familj och andra närstående. Man har också behövt kolla på möjligheten att korrupta poliser stoppade utredningen medvetet. Specifikt så finns det en informatör, han som har vittnat, om att korrupta poliser betalades av en välkänd gangster för att sabba utredningen och undvika åtal av de skyldiga. Den här utpekade gangsten heter Clifford Norris. Han är liksom en sån, alltså du vet, alla vet vem han är. Han har härjat i det här området hur länge som helst. Yeah. Och han är alltså David Norris pappa. Både Doreen och Lawrence och Dwayne Brooks har gett sig in i politiken. Dwayne som lokalpolitiker har vid flera tillfällen kommit upp som kandidat till borgmästarrollen i London och även i Lewisham, där han, den liksom del av London där han kommer ifrån. Jag visste inte att man kunde ha en egen liten borgmästare för ett litet område med, men det verkar som man kan. Doreen är rådgivare till Labourpartiet och sitter i House of Lords, och hon går sedan 2013 under namnet Baroness Lawrence of Clarendon, för hon har alltså liksom tagits upp i, har man blivit adlad, eller?
Alltså, ja, om hon har, ja, det skulle jag väl gissa. Det känns som att hon borde ha blivit lady eftersom de andra blir lords.
På enligt vissa källor så är hon en lady.
Lady
Lawrence. Ja, eller hur? Ändå fett. Och det finns liksom på något sätt ett före och ett efter Steven Lawrence mord i Storbritannien. Det har haft enorm påverkan. Och sedan 2019 är 22 april Steven Lawrence Day. Vid den första officiella minnesdagen skrev Doreen Lawrence i The Guardian: "I hope that the first National Stephen Lawrence Day will help to drive forward an important national conversation about how we can all build a fairer and more inclusive Britain. But more importantly, I want this day to inspire our country's future generation into living their best life in the same spirit as Stephen." Det var det.
Gud, vad sorgligt.
Det var liksom mordet på Stephen Lawrence. Jag vet, det är väldigt väldigt skakande typ. Jag upptäckte det här fallet för att jag tittade på den här Sherwood-serien.
Ah.
För där pratade de ju om undercover cops, och då nämner de typ att de så här, det finns några fall som har påverkat det här landet jättemycket typ. Och då nämnde de, jag bara, vem är Stephen Lawrence typ, och så kollar jag upp det.
Just det.
Så, det här.
Väldigt sorgligt.
Ja, jag vet. Det är fruktansvärt. Men jag har lyssnat på Red Handed avsnitt 46 och Forensic Tales avsnitt 137 om Stephen Lawrence. Läst ett helt gäng BBC-artiklar och The Guardian-artiklar från 93 fram till idag. En Mirror-artikel där Clive Driscoll berättar om hur han hittade fallet. Och sen har jag hittat ett helt gäng olika Wikipedia-artiklar.
Tack,
så det var
Karin.
Det som jag hade den här veckan.
Ja.
Tack ska du ha.
Vi hörs om en vecka igen. Tack för att ni lyssnade. Ha det bra tills dess.
Hej då!
Hej då!
Podplay.